här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
En utflykt och ett bråk. Ett udda sms och en missad födelsedag. I slutet av juli 2010 blev det startskottet för en anmälan om en försvunnen person. En 31-årig kvinna som tycks ha gått upp i rök. Hennes bil är borta, liksom väska, pass och plånbok. Polisen involveras och påbörjar sökinsatser, liksom tekniska undersökningar. Men båda lämnar mycket att önska när det kommer till resultat. Misstankar landar relativt omgående på kvinnans ex-pojkvän. Men utan tillräcklig bevisning går det inte att hålla honom. Och utan en kropp är det svårt att fastställa vad som hänt. Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen Dolda spår. Den 2 augusti 2010 åker två poliser till ett hus i skogen. Fastigheten ligger i närheten av Svartedalens naturreservat, 5 mil norr om Göteborg och 15 minuters bilfärd från kusten. Då poliserna kommer fram befinner sig två kvinnor utomhus, en mamma och hennes dotter Ebba. Polisanmälan som gjorts handlar om en försvunnen person, 31-åriga Klara, deras dotter och syster. Hon har inte setts till på ett par dagar och huset de nu alla är samlade vid är hennes hem. Förutom kvinnorna är även en man på plats. Klaras ex-pojkvän och inneboende, 37-åriga Johannes. Poliserna delar på sig. En av dem följer med mamman och Johannes in i bostaden medan den andra stannar utanför med Ebba. Hon är rädd för systerns ex-pojkvän och vill av den anledningen inte vara i närheten av honom. För den andra polisen berättar mamman om den försvunna dottern. Hon tror inte att det handlar om ett frivilligt försvinnande, men tycks heller inte vilja säga så mycket mer framför Johannes. Polisen lägger märke till hur tyst han är. Mannen verkar i stora drag inte bry sig om anledningen till att de är där. Två av rummen inne i bostaden visar sig vara låsta. Klaras sovrum och arbetsrum. Johannes tar fram ett verktyg och öppnar dörrarna till båda. Det ser inte ut som att det har hänt någonting, varken inuti eller utanför huset. Det enda som tycks saknas är Klara och hennes bil. Samtidigt finns det omständigheter som gör en utredning intressant. Klara har inte setts till av sina anhöriga sedan tisdagen den 27 juli. Hon och Johannes var då ute på Örnsjön. De hade tagit familjens båt för en utflykt under eftermiddagen och kastade in nycklarna hos hennes föräldrar en dryg timme senare. Mamman la märke till den spända stämningen som tycktes råda mellan Klara och Johannes den dagen, samt hur bilen backades ut i full fart. Runt klockan 6 samma kväll pratade Klara i telefon med lilla systern Ebba. Det var egentligen tänkt att hon skulle vara med Klara och Johannes på deras utflykt under dagen. Planer som involverade wakeboardåkande och firande av Johannes födelsedag. Men Ebba hade varit tvungen att jobba. I samtalet berättade Klara att dagen inte hade blivit som tänkt. Johannes hade tappat sina dyra solglasögon och dragblocket hade gått sönder. Det var inte orden som fick Ebba att bli orolig, utan hur de sades. Stora systern grät. Dagen därpå, runt 2 på eftermiddagen, ringde Ebba till Klaras mobil. Systrarna hade planer på att ses, men ingen svarade. Märkligt. Klara är typen som alltid svarar. Även om hon sitter i ett möte på jobbet så ser hon till att plocka upp luren. Hon föredrar det gentemot sms. Men inte den här gången, verkade det som. En stund senare var det nämligen så hon hörde av sig. Ebba läste i meddelandet att Klara var på väg till Lin eller Lidköping och inte kunde prata för stunden. SMS:et avslutades med det smeknamn hon brukade kalla Ebba. Lilla systern blev irriterad. Hon hade hoppats dra nytta av det fina vädret, men så gick planerna i stöpet och Klara bidrog inte ens med en ursäkt. Den lördagen fyllde tjejernas mormor år. Klara hade stenkoll på alla bemärkelsedagar och missade aldrig att gratta någon. Inte förrän den dagen. Polisens hembesök sker under måndagen veckan därpå. 2 dagar senare tar utredningen fart. Man påbörjar en platsundersökning i Klaras hus för att leta efter ledtrådar såväl som en kropp. Man tar också ut hundar för att söka igenom bostaden, tomten och terrängen runt omkring. Det senare är dock svårt. Området är kuperat och eländigt med vattendrag, blötmarker, snår och skog. Både hundar och hundförare har svårt att ta sig runt. Klara äger 2 bilar. En silverfärgad Hyundai som hon själv disponerar. Och en Volkswagen Lupon som Johannes använder. Det är bara den senare som är på plats. Bilen tas till Göteborg och gås igenom. Mellan framsätena hittas en yxa som ser ut att fläckas av blod. Samma dag tillskrivs Johannes titeln misstänkt för mord. Man plockar in honom och fattar beslutet att han ska anhållas. Kriminalteknikernas arbete i Klaras hus må ta farten där onsdagen. Men de kommer inte att avslutas förrän en dryg vecka senare. Rum och ting dokumenteras genom fotografier och ritningar. Man noterar hur Johannes har sitt rum beläget i källarvåningen. Medan Klaras sovrum, kök, vardagsrum, badrum och kontor ligger på markplan. I protokollet från undersökningen skriver man följande. Sovrummet nås från vardagsrummet. Gardiner är fördragna framför fönstren som gör att det inte finns insyn och att dagsljuset dämpas. Sängens huvudända står mot rummets kortsida där det finns ett fönster. Sängen är bäddad med täcken i påslakan och underlakan. Kuddar med örngott ligger vid sängens fotända. Över sängbotten ligger en kamouflagemönstrad filt. Madrassen under filten undersöks ej. Några spår av våld har inte anträffats. Blod som kommer från Klara har ej anträffats. Men det är någonting som teknikerna missar, som ska komma att bli väsentligt för utredningen i ett senare skede. Något som fångas på ett av deras fotografier, men som tar månader att faktiskt upptäcka.
Då säger vi välkomna in i diskussionen för veckans fall som alltså får sin början under sommaren 2010. Och då kategoriseras det som ett försvinnande. Det kommer bli komplicerat och ta flera vändor i rättsväsendet innan det sista ordet är sagt. Och i den första berättelsen fick vi veta att polisens utredning tog fart. Och de anhöriga berättar också vad de sett. Och det här kommer vi titta ännu närmare på i nästa berättelse. Nu ska vi dock prata om de inblandade.
Och vi börjar med Klara, den 31-åriga kvinna som alltså anmäls försvunnen. Hon beskrivs som glad, sprallig, nyfiken och familjekär. Och förutom sina föräldrar som då är bosatta ute på Tjörn så har Klara också 2 yngre systrar som hon står väldigt nära och har kontakt med nästan varje dag. Och när de var yngre så var alla de här 3 systrarna en del av det svenska landslaget för synkroniserad konståkning. Det vill säga en lagsport där man tillsammans utför olika rutiner ihop på is. Och även om Klara var tvungen att ge upp den drömmen i tonåren då kroppen inte höll så förblev ju konståkning ett stort intresse för henne som hon senare också kombinerade med ett annat.
Ja, Klara tyckte om att fotografera och var också väldigt duktig på det. Så hon åkte runt på tävlingar, inte bara i Sverige utan i hela världen och dokumenterade den sport hon älskade genom kameralinsen. Hon har också ett arbete inne i Göteborg som miljökonsult. Hennes kollegor beskriver henne som ambitiös, en person som till och med tar på sig lite för mycket ibland. Och huset hon bor i, det köpte hennes familj 2003. När hon flyttade in samma år i december så var det tillsammans med hennes dåvarande sambo Marcus.
Och Marcus, han är väldigt omtyckt av Klaras familj. De ser till och med honom som en son. Även då relationen tar slut och han flyttar ut år 2005 så fortsätter de och även Klara till viss del att ha kontakt med Marcus. Efter separationen så hittade och Klara kärleken på nytt och det sker 2006. Och nu pratar vi alltså om Johannes som vi hörde om i berättelsen. Han är 6 år äldre än Klara och 2007 så blir de sambos när Johannes flyttar in hos henne.
Mm, och Klaras familj var ju som sagt väldigt glad.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dig Marcus, den före detta sambon alltså, men tyvärr så får de inte samma goda band med Johannes. När han och Klara blir tillsammans så börjar dottern dra sig undan allt mer från familjen. Hon förändras och blir tystlåten och reserverad så pass mycket att Marcus knappt känner igen henne när de träffas. Enligt honom har Klara alltid varit lätt att ha att göra med och snäll, om ibland lite godtrogen.
Mm. Men trots de här intrycken så respekterar ju hennes nära och kära den här relationen. Klara är vuxen, hon kan fatta sina egna beslut. Men det betyder ju inte att de tycker om Johannes. När polisen samlar på sig intryck som människorna i Klaras närhet har utav honom så är det ju inte en så vacker bild som målas upp. Det pratas om Johannes missbruk med narkotika, hur han saknade tålamod och även hur han hade ganska kort stubin.
Och en kollega får uppfattningen att Johannes ibland utnyttjar Klaras vänlighet. Och en av hennes systrar berättar att han verkar tycka om att trycka ner människor för att må bättre själv. Och flera beskriver också Johannes som känslokall och empatilös, bland annat hans egen familj och ex-flickvänner. Och senare i utredningen så pratar man med två av hans tidigare partners, bland annat mamman till hans 3 barn. Hon berättar att Johannes flera gånger under deras förhållande ska ha misshandlat henne fysiskt med slag och även stryptag tills det svartnade för hennes ögon. Och deras relation varade i 10 år allt som allt, men ingen av de här händelserna anmäldes.
Samma år som den relationen tar slut så träffar Johannes en ny kvinna som han relativt snabbt flyttar ihop med. Hon beskriver ingen fysisk misshandel, men hon förklarar hur hennes 2 katter en dag föll ihop och dog. Någonting som hon misstänker att Johannes står bakom. Och när förhållandet tog slut så försvann också 20 000 kronor från hennes konto. Johannes hade tillgång till både hennes kort och hennes kod. Och polisen, de tar ju in de här uppgifterna först under utredningen kring Klaras försvinnande. Och som vanligt så vill vi ju påminna att det här handlar om vittnesmål och det är inte information som har kunnat bekräftas till fullo.
I slutet av 2009 så tar relationen mellan Klara och Johannes också slut. Johannes har det väldigt tufft just då. Han saknar anställning och lever på bidrag, vilket gör att Klara ändå låter honom bo kvar. Men Johannes flyttar ut ur sovrummet på markplan och blir istället inneboende i ett rum i källarvåningen. Där bor han alltså när Klaras försvinnande uppenbaras mer än ett halvår senare. Och det har varit mycket information i den här diskussionen, så ta med er det när vi nu hoppar tillbaka till berättelsen och utredningen.
Den 5 augusti görs en upptäckt. Klara silverfärgade Hyundai hittas på en pendlarparkering i Stora Höga, en mil hemifrån. Den står snett inbackad i en parkeringsruta. En likhund sniffar på säten och mattor utan att markera. Sittinställningen tycks passa bra till både någon kortare och någon längre. Bilen ser inte ut att ha städats. Och trots fyndet kommer utredningen inte så mycket längre. Man har fortfarande inte hittat någon kropp. Så ärendet hanteras som ett spaningsmord. Det gäller att söka efter Klaras gärningsperson i alla möjliga riktningar. ledtrådar likaså, samt hålla ögonen öppna för misstänkt beteende. Sökinsatserna utomhus må påbörjas vid Klaras bostad, men området utvidgas efterhand. Polisen använder sig inte bara av hundar och hundförare, utan även helikopter, rytteri och dykare från kustbevakningen. Man letar i brunnar, vedförråd, stenrös, sankområden och djuphål. Kommer de inte själva åt försöker de sondera och stöta ner störar. De draggar vattendrag och söker djupt och lågt utan att hitta vare sig Klara eller något spår om vart hon tagit vägen. Likhundar arbetar i drygt 100 timmar, patrullhundar i 186 timmar och rytteriet i 30 timmar. När polisen tittar närmare på Johannes får de veta flera saker av intresse. Den 37-åriga mannen har bara 25 kronor på sitt bankkonto den 29 juli. Samtidigt hittas 4 000 kronor i kontanter i hans plånbok i samband med en avvisitering. Han har till stor del levt på Klara under deras förhållande och i efterhand tycks han ha dragit nytta ekonomiskt som hennes inneboende. Den egna familjen har Johannes inte så bra kontakt med. Föräldrarna skilde sig när han var ung. Pappan var inte med i bilden. Och de senaste 10 åren har han knappt varit i kontakt med sin mamma. Den enda Johannes hade en riktigt bra relation med var sin mormor. År 2000 gick hon tragiskt nog bort. Johannes förekommer också i belastningsregistret. 2008 dömdes han för viss misshandel av ett av sina barn. Han har ett narkotikamissbruk sedan många år tillbaka och beskrivs som både oberäknelig och skrämmande. Vid en genomgång av Klaras tillhörigheter konstaterar man att flera saker saknas. 2 kameror, en väska, mobiltelefon, plånbok, bankkort och så hennes pass. Pengarna på Klaras bankkonton rördes senast den 28 juli. 2 uttag på vardera 5 000 kronor gjordes strax innan 11 den förmiddagen. Ett försök misslyckades också på grund av fel PIN-kod. Vid husrannsakan togs 2 intressanta saker i beslag. Ett skjutvapen som tillhört Klaras morfar samt 10,7 gram cannabisharts. När SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, återkommer med resultat om yxan i bilen får utredarna veta att fläckarna inte var blod som man trodde. Misstankarna mot Johannes är av den lägre graden. Han berättar själv för utredarna att han älskade Klara. Uppbrottet var ett gemensamt beslut och att han bodde kvar var en lösning som passade dem båda. Johannes utförde olika arbeten på fastigheten och i trädgården. Det fanns en hel del att göra. Det är sant att de grälade den 27 juli, men någon timme senare hade de lagt det bakom sig. Kvällen spenderades på soffan. Johannes tittade på tv och Klara satt med sin dator. Dagen därpå får Klara iväg under eftermiddagen. Vart hon skulle sa hon inte. Johannes tog en promenad och åkte sedan iväg för att köpa cannabis. När han kom hem igen var det kväll och huset tomt. Klara hade bett honom hålla sig undan den natten. Det hände ibland när de behövde utrymme från varann. Så när klockan närmade sig midnatt tog han bilen och åkte därifrån. Besökte mormors grav och sov några timmar på en parkering innan han åkte tillbaka förmiddagen den 29 juli. Klaras bil, liksom Klara själv, var inte på plats. De kommande dagarna var Johannes ensam hemma. Fixade i trädgården, tittade på tv, åt och sov. Han undrade var Klara befann sig, men fick inget svar när han ringde. Klaras telefontrafik analyseras. Den 27 juli, efter att Klara och Johannes lämnat båthamnen på Tjörn, loggas flera samtal och sms. Klockan 18.11 ringer lilla syster Ebba. 20 minuter senare pratar Klara med sin arbetsgivare och strax efter 7 den kvällen mottar hon ett sms från en person i Sundsvall. Eftersom Johannes sett Klara fram till eftermiddagen den 28 juli antar man att försvinnandet skett efter det. Klockan 14.18 ringer lilla syster Ebba till Klara utan att få svar. Samtalet kopplas vidare till Klaras telefonsvarare. Men efter det skickas sms från Klaras telefon till systerns. De inkommer klockan 14.21 och 14.33. Trots att de talar om hur Klara är på väg till Lin eller Lidköping så kopplar hennes telefon upp sig mot masten närmast huset. De inblandade i utredningen är säkra på att Johannes haft något med Klaras försvinnande att göra. Men utan bevisning kommer man inte längre. I själva verket tvingas man ta ett steg tillbaka. Den 13 augusti släpps Johannes fri. Utredningen fortlöper och man lägger fram och testar flera olika hypoteser. Bland annat att Johannes dödat Klara i huset och transporterat bort kroppen i någon av bilarna. Det kan mycket väl ha gått till så. Men utan spår förblir det bara en teori. Månader passerar och Klaras familj funderar på hur de ska göra med huset. De vill inte att det ska stå tomt över vintern och hör under hösten av sig till Klaras före detta sambo. Marcus är numera gift och har en önskan om att återigen bo på landet. När paret får frågan om de vill flytta in i Klaras hus så säger de ja efter lite betänketid. Strax innan jul går flyttlasset. Klaras mamma har städat och gjort i ordning bostaden som fortfarande är möblerad. I sovrummet bäddar Marcus fru rent i sängen. Bäddmadrassen är inte så fräscha och tanken är att byta ut dem inom kort. Några veckor senare läggs madrasserna åt sidan. Sängbottnarna är täckta med en kamouflagemönstrad filt som spikats fast. Hon bestämmer sig för att ta bort den och lyckas efter lite möda. Mellan filten och sängbottnarna ligger ett inkontinensskydd. Ett sånt som man kan lägga i ett barnsäng när de ska sluta med blöja. Frun märker av några fläckar.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Gär i skyddets kanter och lyfter på det. Något som leder till en chockerande upptäckt. Halva sängbotten är fläckad med en rödbrun vätska. Det ser ut som blod och en stor mängd. Den 4 januari 2011, exakt 5 månader efter den första, inleds en ny brottsplatsundersökning. Man topsar delar av tyget och ser hur blodet letat sig ner mellan sängarna och till golvet under. Bäddmadrasserna matchar inte bottnarna och en teori är att originalen gjorts av med i samband med mordet. Det saknas också sängkläder. I en väggpanel i rummet observeras ett hål. Det ser ut att kunna komma från en kula. Sammanlagt säger fynden 2 viktiga saker. Spåren har dolts medvetet och chansen att Klara är vid liv har sjunkit drastiskt. Den 30 mars anhålls Johannes på nytt, något som den här gången resulterar i ett åtal. Även om någon kropp ännu inte hittats är åklagaren säker på sin sak. Klara är död och Johannes vet mer än han säger. Brottsrubriceringen gäller mord och tingsrättens huvudförhandling inleds den 22 augusti. Åklagaren lägger fram omständighet efter omständighet och försöker knyta samtliga till den tilltalade. Men 9 dagar senare, då rättegången avslutas, släpps Johannes fri. En tydlig indikation på hur det hela kommer att sluta. 2 veckor senare är domslutet skrivet och meddelat. Johannes friad för mord. Överklagan görs och i november tas fallet upp i hovrätten. Strax innan jul landar den andra domen. Man gör ingen ändring.
Då säger vi välkomna in i den andra diskussionen. Johannes blir alltså i ett tidigt skede misstänkt, och det är inte så konstigt med tanke på hans förflutna, att han bråkat med Klara strax innan försvinnandet och också haft nära tillgång till både henne och den förmodade brottsplatsen, alltså huset. Det räcker till åtal men inte till fällande domar. Och vi tänkte ägna den här diskussionen åt att gå igenom bevisningen som läggs fram i det här fallet.
Bland annat så har man ju fynden i Klaras sovrum. Och om vi börjar med den här blodiga madrassen så görs ju väldigt ingående undersökningar utav den. För att åldersbestämma blodet så tar man hjälp av två personer som arbetar vid ett universitet i Amsterdam och som kommer till Sverige och Göteborg för att hjälpa polisen. Och svaret de kommer fram till, det är att det här blodet kan ha avsatts någon gång mellan 30 och 260 dagar sedan. Klaras försvinnande passar in i det, men tyvärr så ger det ju inte så mycket klarhet eftersom intervallet är så pass stort som det är. Det görs flera topsningar på tyget, men det är bara vissa av dem som man kan med säkerhet knyta till just Klara, det vill säga att det är hennes blod på den där madrassen.
En annan sak som blir intressant är mängden. Det är stora fläckar på de här sängbottnarna, och med hjälp av ett forskningsinstitut i Borås så görs tester. Man köper in madrasser och avsätter vätskor för att se hur stor mängd som fastnar. Resultatet av det blir att det borde ha rört sig om minst 2 liter blod. Det är en avsevärd mängd att förlora, vilket tyder på att Klaras liv borde ha varit försatt i stor fara. Och sen har vi också det här hålet som hittas i sovrummets väggpanel. För att undersöka det så sågar man ut ett parti och plockar med sig det.
Och det ser inte ut som ett typiskt kulhål enligt en sakkunnig. Men det finns spår av bly där i, och senare så hittar man också barium och antimon. Och alla de här tre är karaktäristiska delar av tändsatspartiklar. Och slutsatsen man drar är att det kan ha varit en kula som har rikoscherat, alltså det vill säga återstudsat. Och det bör vara en mantlad kula. Men det finns också en sak till i det här hålet, och det är inte större än 0,5 millimeter. Och när det undersöks så inser man att man har en liten, liten benpartikel framför sig. Och jag tror att många blir fundersamma på hur båda de här fynden kunde missas första gången som kriminalteknikerna gick igenom bostaden.
Ja, vad gäller blodet i sängen så skrivs i protokollet att man aldrig lyfter på den här kamouflagemönstrade filten. Den som sitter fastspikad över sängbottnarna. Och varför man inte gör det, det vet vi inte. Det finns dock ingen indikation på blod ovanifrån. Bäddmadrasserna är solkiga men i övrigt rena, och huset i stort uppvisar inga spår på våld. Man har även haft inne likhundar i rummet utan att de markerat. En likhund är dock inte samma sak som en blodhund. De är tränade att reagera på olika lukter, och om kroppen flyttats relativt omgående utan att vidröra ytor som golv och väggar, så är det inte säkert att de där lukterna sitter kvar.
Och en teori som läggs fram, det är ju att mordet har skett i sovrummet, vilket nu får visst stöd, för att sen förflyttas med en av bilarna någonstans. Och hundarna, de används även där för att gå igenom fordonen i fråga. Men återigen så görs ju inga markeringar. Och vad gäller hålet i väggpanelen så är det ju faktiskt en sak som dokumenteras redan första gången som kriminalteckningarna är på plats. Det syns på ett av de fotografier som tas av rummet, men nämns aldrig i själva protokollet som skrivs, då det aldrig undersöks närmre. En annan del bevisning som man har, det är ett vapen. Vid den första husrannsakan så hittas ett äldre hagelgevär. Och när man pratar med Klaras familj så får man veta att hon har ärvt det, liksom en pistol utav sin morfar. Den här pistolen går dock inte att hitta i bostaden. Och när Johannes själv pratar om det här så berättar han att han var med när Klara hämtade vapnen hemma hos en släkting. Han hade koll på var de hade förvarats i huset, och han har till och med provskjutit ett av dem.
Och Klaras familj kastar också tvivel över ett par saker som kommer upp i utredningen. Redan vid den första husesynen som görs så ser mamma någonting som hon reagerar på. Klaras säng är nämligen bäddad, och Klara brukade inte bädda den. Och i efterhand så tänker hennes lilla syster Ebba på de där sms'en som skickades den 28 juli att de faktiskt mycket väl skulle kunna kommit från någon annan än Klara själv. Däremot så måste det ha varit från en person som kände henne väl eftersom personen i fråga faktiskt kände till smeknamnet som Klara använde på sin lilla syster. Sist men inte minst så tänker de på hur bilen stod parkerad när den hittades. Den stod ju snett i parkeringsrutan och flera beskriver Klara som en väldigt skicklig förare som alltid var noga med att parkera snyggt och ordentligt. Så det var inte likt henne att parkera så slarvigt.
Och sammantaget kan ju det här tyckas som väldigt tydliga bevis för att det faktiskt har hänt någonting fruktansvärt i det där huset. Och någon har försökt dölja spåren efter det. Men i huvudförhandlingen så handlar det ju inte bara om att bevisa vad som har hänt. Det måste ju också faktiskt kunna knytas till den tilltalade som är Johannes. Och varje del av bevisningen ska också kunna stå för sig själv och det anser man att den inte gör.
Nej, domarna menar att åklagarens tidslinje inte går att spika. Man vet inte exakt när blodet hamnat i sängen eller när den där kulan träffat väggen. Och redan där finns alltså utrymme för tvivel. Motivet som läggs fram är att Johannes hamnat i en oattraktiv situation efter uppbrottet med Klara. Att han inte accepterade att de gick isär. Och efter det där bråket vid båtutflykten så var det någonting som tippade vågen. Han dödade henne, röjde undan bevisningen och tog ut pengar från hennes konto.
Och det kan ju ha varit så det gick till, men bevisningen som finns stödjer ju inte det här tillräckligt. Varken motivet, uttagen eller mordet i sig. Och domarna anser att det kvarstår för många frågetecken. Det som har kommit fram i förundersökningen ger nästan upphov till fler frågor än vad som faktiskt besvaras. Och det är ju därför man väljer att fria Johannes.
Och vi har pratat mycket om honom och hans roll i den här utredningen. Men sanningen är att det finns fler misstänkta. Klara har kontakt med flera personer på nätet och om uppbrottet med Johannes skett för så länge sedan så kanske det är så att hon har en ny man i sitt liv och att han är den som vill henne illa. Vid en genomgång av hennes dator så hittar man chattloggar och natten till den 28 juli pratar hon med två olika personer och polisen söker då upp båda de här personerna. Den ena mannen, som vi kan kalla för Alexander, berättar att de haft kontakt i 7 år men aldrig träffats. Och det enda han kommer ihåg om samtalet den här natten är att Klara var ledsen och skrev att hon hade problem med sin sambo.
Och det framgår ju också i samtalet med den andra mannen som vi kan kalla Robert. Han och Klara har träffats ett par gånger tidigare och den här natten så säger hon att hon vill ses igen. Robert han accepterar och de stämmer träffdagen därpå. Men runt 11-tiden den 28 juli så skickar han ett sms och förklarar att han inte kan komma. Och det här smset, det får han faktiskt aldrig svar på.
Nej, och både han och Alexander avskrivs som potentiella misstänkta av åklagaren som alltså väljer att sikta in sig.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Helt på Johannes. Men Roberts namn kan jag ha kvar i minnet för han kommer faktiskt komma upp igen i ett senare sammanhang. Med det sagt rundar vi av och ber oss tillbaka in i berättelsen.
Några månader efter hovrättens beslut är utredningen kring Klaras försvinnande fortfarande aktiv. Åklagaren har inte gett upp. Och hoppas ännu kunna bevisa att Johannes är skyldig till mord. Men tings och hovrätt har också en poäng. Hittills har det inte funnits tillräckligt stark bevisning. Och därmed måste den hittas. 2012 bildas en organisation som ska få en avgörande roll för det. Missing People. Efter flera försvinnanden runt Göteborg blir det tydligt att polisens insatser inte alltid räcker till. Människor går samman för att söka efter de försvunna personerna. Och den första lokala avdelningen bildas. I samarbete med polis och anhöriga deltar frivilliga i olika sökinsatser. Den 14 april 2012 går de skallgång i Svartedalen. Naturreservatet består av en bäckravin, lövskog och flera sjöar. Området har gått sig igenom tidigare. Då hittade man ingenting. Nu gör man det. Under en rast går en ur gruppen iväg för att uträtta sina behov. Det är så ögonen landar på någonting stort. Polis tillkallas. Det som hittats liknar ett paket. Ytterst finns en vit presenning och runt den ett rep. Inuti två bäddmadrasser och diverse sängkläder. Och så det viktigaste utav allt. Mänskliga kvarlevor. Fyndet och platsen dokumenteras innan det kan fraktas bort. Man befinner sig ungefär en mil ifrån Klaras hus. Och förhoppningen, om än tragisk, är att det är hon som äntligen hittats. 4 dagar senare kan det bekräftas. Att man nu har hittat kroppen är ett stort steg i rätt riktning. Men det gör inte automatiskt all övrig bevisning felfri. Det behövs fortfarande tid att få ihop allting i utredningen. Nästan ett år passerar innan riksåklagaren den 8 april 2013 lämnar in en ansökan om resning. Efter det väntar 7 månaders tystnad. Så kommer högsta domstolens beslut i början av november. Ansökan beviljas och fallet kan tas om på nytt i hovrätten. 3 dagar senare sitter Johannes häktad. Han, försvaret, åklagaren och Klaras anhöriga gör sig alla redo för en ny omgång. En tredje rättegång som ska leda till ett sista avslut på hela processen. Förhoppningarna om vad som ska hända är förstås skilda. Den 18 december hålls ett särskilt intressant förhör med Johannes. Han har hela tiden hävdat sin oskuld, men förhörsledaren lägger nu fram ny information. När Johannes greps den första gången gjordes en tömning av hans telefon. Att så mycket tid passerat sedan dess är faktiskt någonting positivt. Teknikens framsteg betyder nämligen att man kunnat återskapa 2 tidigare raderade sms. Innehållet i dem är väldigt intressant. Det första som diskuteras skickades från Klaras mobil till Johannes klockan 10.01 den 29 juli. Jag blir kvar tills imorgon, stod det. Problemet är inte orden i sig, men tiden och mastuppkopplingarna. Klaras telefon befinner sig i närheten av Stora Höga. Det område där hennes bil senare hittas. Och inte alls i närheten av Lid eller Linköping. Johannes telefon i sin tur kopplar upp sig mot den mast som är närmast huset. Han har själv berättat att han höll sig borta från huset den natten. Och kom tillbaka först under förmiddagen den 29 juli. Därefter höll han sig hemma flera dagar i rad. Vilket betyder att om mordet har skett i bostaden, vilket allting tyder på att det har gjort, så måste det ha utförts under de 11-12 timmar som han var borta. Och i den historien passar sms:et inte in. Det skrevs efter. Förhörsledaren undrar om det är därför det plockades bort. Men Johannes har inget vettigt svar. Det andra sms:et som diskuteras är ett som skickats den 7 juli. Exakt 3 veckor innan Klara försvann. Meddelandet går till Transportstyrelsen och gäller ett registreringsnummer som Johannes vill kolla upp. Bilen i fråga tillhör en äldre man. Men det är inte hans namn som är intressant, utan hans son, Robert. Samma person som Klara haft kontakt med online, träffat vid ett par tillfällen och till och med stämt träff med den 28 juli. Förhörsledaren undrar hur det kommer sig att Johannes ville veta vem det var som ägde fordonet. De vet att Klara suttit i den där bilen och att den har stått parkerad vid huset vid ett tillfälle. Johannes får frågan om han var svartsjuk. Om det var därför han ville se vem Klara umgicks med. 2 vittnen har beskrivit honom som just det och kontrollerande. Men Johannes håller inte med. Han blir irriterad på frågorna och försöker avbryta förhöret flera gånger. Förhörsledarna är dock ihärdiga. Ger honom möjlighet efter möjlighet att berätta som det är. Johannes svarar att han redan sagt allt han vet. Han är oskyldig. Den nya huvudförhandlingen i hovrätten inleds i början av 2014. Bevisläget är annorlunda den här gången och domarna ser över var sak för sig. Rättsläkaren har funnit bevis som talar starkt för att Klara träffats av ett skott i huvudet. När det läggs ihop med hålet i väggpanelen, benbiten som hittats där i och DNA-analyser av blodet i sängen kommer man fram till en slutsats. Klara har dött i sitt hem, i sin säng, och det har inte skett genom självmord. Att man hittat så få spår utanför sovrummet får sin förklaring i hur kroppen emballerats. Om den förpackades och transporterades bort kort efter mordet förklarar det likhundarnas brist på vittring. Det borde rimligen ha gjorts av hennes gärningsperson. Någon som lagt stor möda på att dölja brottet. Med inkontinensskydd, en fastspikad filt och utbytta bäddmadrasser. Om en utomstående stått bakom det är det svårt att förstå angelägenheten i att röja undan så noga. Men för Johannes, som bodde där, fanns det en väldigt god anledning. Den 4 augusti fotograferas en bred ramp på en trappa som leder ner till utfarten vid huset. En ramp som enligt ett vittne inte funnits där den 27 juli. Som om någon nyligen fått användning för den. Om den personen inte var Johannes kan det tyckas underligt att han inte lade märke till den. Med så mycket tid som han spenderade runt fastigheten och i trädgården. Ifrån utfarten bör en bil ha använts. Hovrätten anser att det bör ha varit Klara silverfärgade Hyundai som Johannes haft tillgång till. Fyndplatsen är otillgänglig och svår att hitta, vilket talar för att gärningspersonen känt till området väl, som någon som bor där. Johannes säger att han inte befunnit sig i hemmet under den tid då Klara ska ha försvunnit. Men samtidigt som han sagt sig vara på en kyrkogård förekommer det aktivitet på hans laptop. De många punkterna talar den här gången ett tydligt språk. Brottsplatsen är Johannes och Klaras hem. Vapnet, som till största sannolikhet har använts, har han haft tillgång och kunskap kring. Och han ses som den enda troliga kandidaten vad gäller transporten och undangömmandet av kroppen. När det kommer till motivet kommer hovrätten fram till följande. Flera människor har vittnat om att relationen mellan Johannes och Klara var dålig. Att de den 27 juli grälat och Klara var ledsen. Johannes ansågs kontrollerande. Hade flera relationer i bagaget där han beskrevs som hård, arrogant och stark. Människor i deras närhet var rent av rädda för honom. Att han skulle trivas i en situation som inneboende hos en ex-flickvän som började träffa andra finner domarna inte troligt. Det i sin tur kan ha lett till hennes död. Johannes är skyldig. Det visar både händelseförloppet och alla väsentliga delar som åklagaren har tagit upp. Den 14 mars 2014, över 3,5 år efter Klaras försvinnande, meddelas en ny dom. Johannes fälls för mord och påföljden bestäms till 16 års fängelse. Det har tagit lång tid och ingen sida är helt nöjd med beslutet. Men det finns äntligen ett sådant. Ett avslut efter flera års väntan. Och någon typ av rättvisa för Klara. En dotter och en syster som alltid kommer att minnas och saknas. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet, den nordiska kriminalkrönikan från 2016 samt artiklar ifrån Aftonbladet, SVT och Göteborgs-Posten. Nästa vecka ser vi tillbaka med säsongsavslutningen för Bohuslän. Missa inte det. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Strömqvist. Bakgrundsmusiken är Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautics.